Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt, av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning. Mm. Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej och välkomna till avsnittet om abort här hos oss på Gynpodden.
Hej! Den här veckan så kommer vi att ha ett avsnitt som vi tidigare har släppt. Men vi kommer att börja det här avsnittet med en helt nyanserad diskussion och dialog kring vad som händer i världen och varför vi väljer att lyfta det här avsnittet om abort med Helena Kopp-Kallner igen.
Vad är det Lydia, som du tänker är det mest framträdande liksom, i det som har hänt på abortsidan i världen?
Det blåser ju negativa vindar i världen just nu, vilket är såklart inte vad någon av oss vill som har jobbar med kvinnors rättigheter eller kvinnors liksom, eller kvinnovård och hälsa överhuvudtaget. Men det absolut största som har hänt nu då är ju det som hände i USA i somras när högsta domstolen kom med nya besked om framtiden för aborträtten i landet. Och domstolen valde ju att häva Roe versus Wade, som var lagen som förhindrat delstaten att införa totala abortförbud sedan 1973.
Mm.
Och nu är det alltså fritt för olika delstater att göra det, och det är många delstater som har gjort det, vilket innebär enorma problem för kvinnor som lever i de delstaterna och som blir oönskat gravida.
Och det vi har pratat om tidigare här i podden och som diskuteras liksom livligt i media, det är att det här är ju en fråga som absolut i första hand drabbar kvinnor som redan har en socioekonomisk utsatthet.
Mm.
Där man inte kan ta sig någon annanstans eller betala för att göra aborter på ett säkert sätt, utan att man får göra en abort olagligt och på mindre medicinskt säkra sätt.
Och jag tycker att den delen är också lite intressant att prata lite om, just att göra osäkra aborter. För det man ser är ju att när man förbjuder abort så går ju inte aborten antalet ner.
Nej.
Utan det som ökar är antalet osäkra aborter. Och gör man en osäker abort så är det ju förknippat med livsfara för kvinnan, eller hur Helena?
Ja, absolut. Och det är också så att när man förbjuder aborter och abortkliniker så går också preventivmedelsrådgivning ner. För det går ofta hand i hand. Mm. Så att det kan till och med leda till flera oönskade graviditeter. Och alltså det får ju fatala konsekvenser för kvinnor att bli gravida i ett land där man inte får göra abort. Om man inte känner att man vill ha det här barnet eller kan ta hand om det här barnet. Eller kan till och med vara en fara för ens liv.
Mm.
Man har ju också förbjudit abort i Polen.
Mm.
Och vet du att det var en kvinna som för ett år sedan dog i sin 22:a graviditetsvecka, så dog hon av en infektion, och man vågade inte göra en abort på henne för man var rädd att man skulle åka i fängelse då som vårdpersonal, så kvinnan dog.
Det är så fruktansvärt.
Ja, det är så fruktansvärt.
Här är vi 2022, ja. Och det här händer, mm. och det går åt fel håll.
Mm. Tidigare det här... frisk 30-årig kvinna,
ja.
Som dör på grund av beslutsfattare som, ja, man vet inte vad det är som motiverar att de förbjuder aborter i så stora liksom delar ändå av världen. Men det som händer i Sverige tycker jag ändå är positivt. Det måste vi lyfta. Jag måste också lyfta det som är bra.
Men jag vill bara lyfta en sista grej som är bra i USA. Det är ju inte alla delstater som hoppar på det här, till exempel. Som i Polen, där är det ju hela landet som förbjuder det här. Men i USA så är det ändå delar som försöker rusta sig mot det här. Och delstater som Kalifornien, Colorado och Connecticut. Har ju rustat sig för en framtid där de vill kunna hjälpa många fler kvinnor att göra abort, för att de förstår att kvinnor kommer resa till deras delstater för att de inte får göra det i sina hemdelstater längre.
Mm.
Det är ju fruktansvärt att kvinnor behöver resa för att göra det här, för det betyder att de som inte har råd kan inte göra det.
Nej.
Så det blir en klassfråga.
Mm.
Och det ökar klyftor och det ökar ojämställdhet och slår negativt på just kvinnan.
Mm.
Det är så hemskt.
Nu till och med positiva då abortvindar som blåser här i Sverige, och det är att det står nu klart att alla riksdagspartier vill utreda om rätten till abort ska skrivas in i grundlagen. Och Lydia, det är inte många veckor sedan som vi poddade med politiker här i gympodden, och Sverigedemokraternas representant då sa att de inte tyckte att det var nödvändigt. Men
exakt.
Nu har man ändrat där, så att alla riksdagspartier står bakom detta.
Ja.
Det är ju fantastiskt.
Ja, det innebär ju då att rätten till abort inte kan avskaffas med ett vanligt riksdagsbeslut, vilket säkrar ju framtiden för kvinnor på ett helt annat sätt.
Och man har tidigare också klubbat igenom i riksdagen, där alla också riksdagspartier är eniga om att man ska utreda om man kan förbättra abortlagstiftningen i Sverige. Det vill säga att man inte ska behöva ta det första abortpillret på sjukhus, utan man ska kunna göra det hemma. För det är ju en förlegad gammal abortlagstiftning som vi har, som kom till när de flesta aborter var kirurgiska, man var tvungen att göra dem på sjukhus. Det var ju liksom för att skydda rädda kvinnor som man bestämde sig för att alla aborter måste vara på sjukhus eller på sjukhus. Men nu sker ju de allra flesta aborterna tidigt i graviditet och medicinskt. Så då så skulle det vara innebära stora praktiska förbättringar om kvinnor kan få ta det första pillret hemma, det pillret som inte har någon medicinsk inverkan egentligen. Alltså det händer inte så mycket. Det är en förberedande tablett till själva aborten.
Mm.
Så att vi inväntar på att, det ska, att man ska ta beslut om att det ska få bli så. Men det är i varje fall under utredning, så det tycker vi är superspännande. Så heja Sverige!
Ja, vi går åt rätt riktning när det kommer till aborten. Det är
men man
fantastiskt.
Ska aldrig sitta och luta sig tillbaka.
Utan nej, man ska inte ta det för givet. Hoppas det skrivs in i grundlagen så att vi ändå kan känna att det blir otroligt mycket svårare åtminstone att ändra på det.
Mm. Men nu så lyssnar vi på abortavsnittet med Helena Kopp-Kallner och lyssna och lär och ta del av Helenas fantastiska kunskap om det här ämnet. Hej och välkomna till Gynpodden. Jag heter Helena Graflund Lagerkrans.
Och jag heter Lydia Graflund och det här är en podd om kvinnohälsa.
Precis. Och du och jag, Lydia, vi har ju en gemensam bakgrund och det är att vi är systrar.
Mm, men vi har också en ganska olika bakgrund i och med att jag är ekonom och du, Helena, är läkare.
Precis, jag är specialistläkare inom gynekologi och förlossningsvård.
Och jag är med i den här podden mer som en representant för lyssnaren och kommer med de frågor som vi tror att de flesta människor som lyssnar på den här podden undrar över helt enkelt.
Du är så viktig, Lydia.
Mm, tack.
Vi kommer ju vara med i varje avsnitt och sen kommer vi också ha en inbjuden gäst i varje avsnitt.
Ja.
Nu tycker jag vi kör igång.
Nu kör vi.
Idag ska vi prata om ett alltid aktuellt ämne, abort.
Mm. Och vi har med oss våran eminenta gäst Helena
Kopp-Kallner. Alltså hon heter Helena Kopp-Kallner.
Precis.
Mm.
Tack snälla.
Ja, men jag tycker vi kör igång direkt.
Mm.
Ska vi börja med hur abortlagstiftningen ser ut i Sverige idag?
Ja, i Sverige så är abort en rättighet. Och det är ganska speciellt att det är liksom inte så att man ska beviljas en abort eller någonting sånt. Åtminstone inte fram till vecka 18 plus 0. Utan fram till vecka 18 plus 0 så har kvinnan rätt att kräva att få en abort utförd. Och det ska ske skyndsamt enligt abortlagstiftningen. Exakt vad det innebär är lite oklart. Men det innebär i princip att man får en abort inom några veckor i alla fall. Och börjar man närma sig vecka 18 plus 0, då kan man få den på dagen. Alltså kommer man vecka 17 plus 6 och vill göra en abort, då ska man få göra den samma dag, för det har man rätt till.
Mm.
Mm. Det är jätteviktigt att komma ihåg. 18 plus 0 också faktiskt. Mm. Har man rätt att få aborten utförd. Och efter då vecka 18 plus 0, det vill säga när kvinnan går in i vecka 18 plus 1, då får kvinnan ansöka om att göra abort. Och det gör kvinnan själv, så det är inte läkaren eller barnmorskan eller någon annan som ansöker, utan det är kvinnan som ansöker. Och då fyller man i en blankett. Och till den blanketten ska det bifogas en kuratorsutredning. Där man ska gå igenom liksom kvinnans förutsättningar då för att inte klara av en graviditet helt enkelt. Eller konsekvenserna för henne om hon skulle tvingas gå igenom en graviditet. Och sedan också ett läkarintyg. Som ska vara undertecknat av en specialist i obstetrik och gynekologi, som specialistläkare. Som ska intyga att fostret inte är viabelt, det vill säga att fostret inte kan leva utanför livmodern.
Mm.
Och tillsammans då så skickar man in det här till Socialstyrelsens rättsliga råd. Och de sammanträder och antingen beviljar eller avslår önskan. Och är det då ett friskt foster, så att det finns inga missbildningar, inga avvikelser eller någonting sånt, utan en helt normal graviditet med ett friskt foster, då är praxis idag att kvinnor kan få tillåtelse att göra aborten till vecka 21 plus 6. Och därefter anser man att fostret är livsdugligt.
Mm.
Samma gräns råder naturligtvis inte för sjuka foster. de har ju sämre förutsättningar att kunna vara livsdugliga. Så att har man liksom en fosteravvikelse som till exempel en hjärtmissbildning eller njurmissbildningar eller lungmissbildningar till exempel, då är ju förutsättningen för att fostret ska klara sig betydligt sämre. Och då kan man alltså kryssa i att fostret inte är livsdugligt även efter vecka 21 plus 6.
Vad är det som påverkar om du får tillstånd då att göra abort efter när du inte längre får göra det? Fram till då vecka 26 när du säger att man ändå att det kan bli beviljat om inte barnet.
Ja, det är ju väldigt mycket vad kvinnan då
menar du där.
Ja,
21
plus 6.
Det är ju väldigt mycket kvinnans skäl som hon anför.
Ja. Vet du vad de vanligaste är då i de tillfällena?
Ja, men det är ju ofta att till exempel att man är ung och att man vill studera och man har liksom, man skulle bli ensamstående, det skulle förstöra ens liv och ens livsplaner och så vidare. De skäl som inte godtas är till exempel ekonomiska skäl, att man tycker att vi har inte råd med ett till barn, där man tycker då att i Sverige så har vi ändå förutsättningar med olika typer av bidrag. Mm. Så att de skälen brukar man inte godkänna på. Men det kan vara till exempel att man mår dåligt psykiskt, att man medicinerar eller att man redan har ett barn som kräver mycket uppmärksamhet i hemmet, som kanske har någon neuropsykiatrisk funktionsstörning eller något handikapp eller ja, massa olika skäl. Men det allra vanligaste skälet är ju att det är en fosterskada.
Mm.
60% är fosterskador. Och det kan ju vara allt ifrån mindre allvarliga fosterskador till väldigt allvarliga fosterskador. Då. Men 40% är av sociala skäl.
Ja, och när gör man de här testen där man upptäcker om det har en fosterskada eller inte? Man gör ett kubbtest vid vecka...
Ja, det är ju tidigt i graviditeten, 10-14 ungefär.
Precis. Och är det något mer test som man gör under den här tiden där man kan upptäcka det här som ligger liksom i det här spannet?
Ja, nu finns det ju sådana här non-invasive prenatal testing, NIPT till exempel, som ju kan göras ännu tidigare. Där man ju kan upptäcka då om fostret har till exempel Down syndrom.
Mm.
Men sedan är det ju då själva missbildningarna. De tittar man ju på i rutinultraljudet som görs någon gång ofta mellan vecka 18 och 20.
Mm, okay.
När man till exempel tittar på hjärtat och tittar på bukväggen, tittar på hjärnan, tittar på njurarna och så vidare.
Så där man upptäcker missbildningen oftast.
Ja, ja, det är nog lite, för i många landsting nu så gör man ju också ett tidigt ultraljud redan i vecka 12 där, ungefär 12-13. Okay. Så då upptäcker man det där också.
Mm. Hur ser abortlagstiftningen ut lite runt om i världen? Jag tänker länder som utskiljer sig lite från...
Ja, alltså resten. I Europa har vi ju liksom hela spektrumet. Vi har ju till exempel Malta som inte tillåter abort under några omständigheter. Och sedan och Polen.
Mm.
Liksom är lite tokiga.
Hongkong och fel håll där.
Ja. Och sedan så har vi då Sverige och England liksom i andra delen av spektrumet. Och det är ju inte så att vår abortlagstiftning är den mest liberala på något sätt.
Mm.
Utan vi har ju till exempel Holland och England och Spanien till exempel som tillåter aborter även på friska foster upp till vecka 24.
Mm. Mm.
Till exempel. Så att vi, liksom inte, vi är inte de mest liberala. Det som är liberalt det är just den här rätten till abort.
Mm.
Men i praktiken så har man ju rätt till abort även i de andra länderna. Men även till exempel i Finland så har de fortfarande att man måste ha två doktorer som skriver på.
Okej.
Okay. Ja. Så att, men det sker ju per rutin så att säga att det sker så. Så i praktiken är det ju abort på begäran. Men de facto i lagstiftningen ser det inte ut så.
Mm. Okej, men då har man tagit sitt gravtest och man har kommit fram till att man, eller man kanske räcker med att man är osäker på om man vill behålla graviditeten, så får man gå till abortmottagningen och träffa en doktor. Vad händer
jag
då?
Tycker att det är jätteviktigt just det du sa nu, att du behöver inte vara säker på att du ska göra en abort för att kontakta en abortmottagning. Tvärtom, är du osäker, då finns det verkligen bra skäl att kontakta en abortmottagning. Det blir ju på något vis så knepigt att det kallas för abortmottagning så.
Mm.
Men det är bara för att om vi kallar det för familjeplaneringsenheter så tror vi inte att folk skulle hitta fram till oss. Men abortmottagningen hanterar också kvinnor som inte alls är säkra. Och det som händer då, det är ju för det första då att man får prata med ofta en barnmorska på telefon som liksom tar reda på hur säker man är i sitt beslut. Och erbjuder kuratorskontakt. Och är man då liksom ambivalent, då ser vi ju gärna att man träffar kurator antingen i samband med besöket eller innan eller efter. Och då görs ju också ett ultraljud så att man ser om graviditeten ser normal ut, vilket ju också är bra att veta om man nu ska ta ställning till om man ska behålla eller inte.
Mm.
Och då av kuratorn så kan man ju då få hjälp att verkligen sortera ut liksom, vad är fördelarna, vad är nackdelarna, vad vill vi ha för liv, hur ser det ut, hur säkra är vi på vårt förhållande, alltså massa såna där saker som ofta ligger bakom. Om jag blir ensamstående, hur ser mina förutsättningar ut? Vad har jag för stöd omkring mig? Och liksom få prata med en person som verkligen är van vid den här problematiken och kan hantera den och kanske sortera ut tankarna också. För att ofta blir det bara som ett enda sammelsurium i huvudet. Liksom. Och tankarna bara virvlar runt och maler och det blir liksom ingen struktur. Att då få träffa en kurator som liksom verkligen kan hjälpa en att strukturera upp. Så ofta så klarnar det liksom efter de här besöken att kvinnan känner att nej, men det är ju det här som är det som är rätt för mig.
Mm.
Ibland så behöver man träffa kuratorn flera gånger och ibland så räcker det med en gång och ibland så är det, har man fram till besöket hunnit tänka igenom och bestämma sig ändå.
Mm. Och träffar man en kurator om man är ett par? Kommer ja, man in kan... då tillsammans då? Eller?
Ja, antingen en och en eller två tillsammans eller så. Det som är otroligt viktigt att komma ihåg är ju att det är kvinnans beslut, det är kvinnans kropp och det är hon som bestämmer och det är hon som är, har det slutliga beslutet. Men de facto är att de flesta aborter sker i ett så att säga fast förhållande eller man ska säga ett etablerat förhållande i alla fall.
Mm.
Vilket innebär att man är ju ofta två som resonerar i alla fall.
Hur gör man en abort?
Ja, rent principiellt ska man säga att det finns två olika metoder. Och den ena metoden är väldigt gammal. Den har vi hållit på med sedan liksom, mitten på 1900-talet. Och det är den kirurgiska aborten. Och den andra metoden är medicinsk abort. Och den kom först i slutet på 80-talet, 1988.
Mm-hmm.
Ja, åtminstone den metoden vi har idag.
Mm.
Innan dess var det lite mer risky business, medicinska aborter. Men vi kan börja med den kirurgiska aborten eftersom den är äldst. Den går helt enkelt ut på att man med en sug suger ut det som finns inne i livmodern. Och det ingreppet tar liksom mindre än 5 minuter i alla flesta fall. Och för att man ska komma in i livmodern med den här sugen så behöver man vidga upp livmodertappen. Och då får man ett läkemedel som heter misoprostol eller cytotec som man tar innan då. Och det gör att livmodertappen mjukas upp. Det gör också att livmodern börjar dra ihop sig lite så att det minskar blödningen i samband med den kirurgiska aborten. Och kirurgiska aborter är en väldigt liten del av vår verksamhet idag. Men när jag började, vilket var väldigt länge sedan, nej, men i början av 2000-talet, då var ju mer än hälften av alla aborter i Sverige fortfarande kirurgiska.
Mm.
Så det är stor skillnad. Enormt stor skillnad.
Mm.
Man hade kanske liksom, ja, 10 kirurgiska aborter på en dag. Och idag ja, så hade man, körde vi det liksom 4 dagar i veckan. Så här.
Mm.
Och idag så har vi kanske 2 kirurgiska aborter per vecka. Ibland ingen.
Mm.
Ja. Så enormt stor skillnad.
De flesta väljer numera medicinska abort.
Ja, ja. Och det är ju därför att kirurgisk abort är behäftad med vissa allvarliga komplikationer. Dels så sövde vi ofta kvinnorna så att vi fick komplikationer i samband med anestesin helt enkelt, i samband med narkosen. Så här. Och sedan så kan man ha hål på livmodern när man gör sitt ingrepp och skada organ som urinblåsa eller tarm eller få stora blödningar i samband med aborten. Och sedan tyvärr så kan man också åstadkomma en skada på själva livmoderslemhinnan så att livmoderslemhinnan löder ihop efteråt så att det blir sammanväxning in i livmodern. Och då har man liksom orsakat en infertilitet, det vill säga att kvinnan inte kan få fler barn. Och alla de här sakerna är extremt sällsynta.
Mm.
Men när det gäller medicinska aborter, då finns de inte.
Nej, precis.
Den här typen av komplikationer är noll. Och det innebär att när man ändå tittar på riskerna så är noll, det är mindre risk än en liten risk. Och därför så rekommenderar ju vi medicinska abort i de fallen där det är lämpligt, vilket är de allra flesta fallen. Sen finns det vissa kvinnor som inte ska göra medicinska abort, de som har stora blödningsrisker och sådana saker. Men så, då så får man göra medicinska abort.
Mm.
Ska jag fortsätta att prata om det? Det känns som att jag bara babblar och babblar och babblar.
Det är därför du är här. Så medicinsk abort kan man ju välja att göra hemma till och med nu för tiden.
Ja, och det började vi med i början på 2000-talet. Och det, de studierna, det var faktiskt med i min avhandling.
Sådär, det kan du. Mm.
Precis. Inte den allra första studien, men den andra studien som gjordes på hemabort, den var med i min avhandling. Och det är ju visat att kvinnor uppskattar att göra abort hemma. Och från början var det ganska stort motstånd då. Liksom att bara, men gud, ska kvinnor göra sina aborter hemma? Och så förskräckligt, vad jobbigt. Så visade det sig att kvinnor tyckte inte alls att det var förskräckligt och jobbigt. Utan de tyckte det var skönt att slippa oss. Det finns mycket power i women. Mm. Liksom, man vill inte vara på ett sjukhus. Man vill hellre vara hemma vid sitt eget kylskåp och med sin partner. Och kunna lyssna på den musik man vill och gå på sin egen toalett och stå i sin egen dusch och liksom sådana saker. Men den medicinska aborten då sker ju allt det här utan någon form av kirurgisk inblandning. Det är kvinnan själv som tar läkemedlen, vilket jag tycker är, liksom, jag vet inte riktigt vad ska man säga, empowerment. Att det är så tydligt att det är kvinnan själv som bestämmer vad hon vill göra. Det är hennes beslut och hon tar tabletterna själv. Och den första tabletten då, det den gör är att den blockerar graviditetsbevarande hormon i blodet. Och det är det här gulkroppshormonet som gör att livmodern slappnar av. Så att graviditet faktiskt kan växa in i livmodern och inte stöts ut. Blockerar man effekten av det, då börjar livmodern dra ihop sig. Den börjar få sammandragningar. Det mjukar också upp livmodertappen. Så man kan säga att man förbereder livmodern på att du ska få missfall. Och sedan så låter man den här tabletten verka någonstans mellan 24 och 72 timmar. Och sedan ger man då tabletter av ett som kallas för ett prostaglandin. Och det är de här Cytotec eller misoprostol. Och de orsakar sammandragningar i livmodern. Och då får man ett missfall. Mm. Så det vi gör är att vi framkallar ett naturligt missfall. Mm. Men när man ger de här tabletterna så får man faktiskt starkare sammandragningar än vid ett naturligt missfall, vilket gör att blödningsrisken är faktiskt lägre. Mm. Och man får fler liksom kompletta missfall, så att säga, att allt stöts ut jämfört med om man får ett naturligt missfall också. Så att det är det som händer, och det är ju olika jobbigt beroende på hur stor graviditeten är. Om man har fött barn eller inte. Vi vet att kvinnor som inte har fött barn, de har mera ont. De kvinnor som har fött barn, de har mindre ont. Processen tar lite olika lång tid beroende på hur långt gången man är. Men är det liksom en tidig graviditet så att man till exempel kan göra en hemabort, då har de flesta aborterat när det har gått 6 timmar.
Mm, mm. Och hur länge kan man få vara hemma och göra sin abort? Hur långt in i graviditeten?
Nu är ju det nationella PM:et skrivet så att det är fram till vecka 10 plus 0.
Okej.
Okay. Mm. Och det är ju viktigt att man då får information om vad man kan förvänta sig som kommer ut. Det är enormt stor skillnad. Alltså, foster växer snabbt kan man säga.
Mm.
Så det är väldigt viktigt att kvinnan får information om hur stort fostret är vid olika fosterveckor. Och om man tittar, vad kan man förvänta sig och se och så vidare. Mm. Efter vecka 10 plus 0, då får man då göra det på sjukhus.
Mm.
Och då görs det ofta som att man är dagpatient. Man kommer på morgonen och så går man hem på kvällen. Och är det efter vecka 12, då är man faktiskt ofta inneliggande under aborten. Så man räknar med att kvinnan kan behöva stanna över natt. Men de allra flesta går också hem samma dag.
Mm. Påverkar den här typen av abort din fertilitet?
Nej. Alltså det säger vi egentligen om de kirurgiska aborterna också, att det påverkar inte fertiliteten. För att risken är så pass liten att den är inte värd att tala om. Men den finns där.
Mm.
Men en medicinsk abort när du inte gör någonting annat än att ge tabletter, det kan inte påverka din fertilitet. Hur skulle det gå till? Det som kan påverka, det är om man får en infektion efteråt, men inte aborten i sig.
Nej.
Och det är otroligt ovanligt med infektioner efter aborter, men de finns. Det är viktigt att man liksom också vet vad man kan förvänta sig efter en abort, till exempel efter en tidig abort. Man kan blöda någonstans mellan 1 och 3 veckor, säger vi. Det ska bli mindre och mindre för varje dag. Du ska få mindre och mindre ont i magen för varje dag. Du ska inte få feber. Liksom.
Mm.
Att kvinnorna vet vilka symptom de ska söka, och söker de då tidigt och får behandling för sin infektion, då finns det ingen risk för att det här skulle påverka din framtida fertilitet. Thank you.
man för vanlig psykologisk påverkan vid en abort?
Oerhört ringa. Alltså alla de här liksom abortmotståndare, de vill ju ofta prata om så här post-abortion syndrom och sådär. Det finns ju inte. Det vi vet idag det är att kvinnor, den största psykiska påverkan kommer av att man har blivit oönskat gravid. Man är olycklig i sin situation som man har hamnat i. Och aborten är en lösning på ett problem. Alltså att aborten är någonting positivt i den situationen när man befinner sig. Vi vet också att kvinnor som tvingas att gå igenom sina graviditeter trots att de har varit oönskade, de mår ju mycket sämre än de kvinnor som får göra sin abort. Det finns en jättestor och fin studie på i USA där man har tittat på kvinnor, The Turnaway Study heter den, därför att de här kvinnorna då som precis befinner sig på andra sidan gränsen, they get turned away, alltså de får inte göra sin abort och de andra kvinnorna tillåts göra abort. Skiljer bara några dagar mellan de här kvinnorna. Och de har följt båda grupperna och så ser man hur det går för dem. Och det går ju inte lika bra för dem som inte har fått göra sin abort. De stannar ofta med män som misshandlar dem. De stannar ofta i missbruksförhållanden. De är fattigare. De upplever inte att de har kunnat leva ut sina drömmar på samma sätt. Det går också sämre för deras barn. Så det är ju en tragik. Medan då de kvinnorna som har fått göra en abort, de mår bättre. Så att aborter skapar inga problem, utan det är de oönskade graviditeterna som skapar problemen egentligen. Så att abort är en lösning, och den absolut mest dominerande känslan efter en abort, det här finns det ganska mycket studier på, det är att kvinnan känner lättnad. Det är tiden fram till aborten som är ångestskapande, och därför är det oerhört viktigt att man förkortar den tiden så mycket som möjligt. Samtidigt som man ska göra väldigt klart för kvinnan att hon ska inte göra aborten förrän hon är redo. Och det här är så viktigt att vi fångar upp den här ambivalensen. Så att det inte blir det här att vi liksom, ja, så har du bestämt dig för abort, ja men bra, svälj det här pillret nu. Och så bara kvinnan bara, så sväljer hon pillret liksom, fast hon är ambivalent. Så det får inte hända. Det ska vara ett tydligt och klart beslut från kvinnan att det här är vad jag vill. Och att verkligen skapa den här känslan av att du är inte till besvär. Vi är bara här för din skull. Det enda vi är här för det ska bli bra för dig.
Jag tänker också på att man ska tänka på när man kommer till abortmottagningen att man behöver inte ha en anledning till sin abort. Nej. Det är ingen som kommer fråga dig så här, varför vill du göra en abort? Det är ingen som kommer fråga det.
Nej.
Efter vecka 18 plus 0.
En del gör det, men jag tycker det är helt fel.
Vårdpersonal?
Ja.
Ja, men det skulle varför? Jag aldrig drömma om att göra.
Nej, inte jag heller.
Men jag kommer ihåg när jag var läkarkandidat och var med på en abortmottagning. Att jag tänkte att den doktorn var ointresserad, för den frågade liksom ingenting om varför hon var där. Liksom, eller vad hon hade för skäl. Nej. Men i dagsläget skulle jag aldrig drömma om att hon ska behöva uppge varför hon är. Utan man ska bara hjälpa henne rätt.
En del vill ju berätta.
Ja, och då gör de
och
det.
Och då får de ju göra det, självklart.
Ja.
Men jag brukar även när de vill berätta så brukar jag säga så här, bara så att du vet, du behöver inte berätta. Nej, men precis. Om du vill berätta, då lyssnar jag jättegärna på dig. Ja, för att det där med varför, alltså, men till exempel på Island och i Finland, du måste kryssa i. Varför vill den här kvinnan göra abort? Så du måste fråga liksom. Så blir det så här, bara, hon studerar eller det ena och det andra liksom. Så, här. Så är det ju inte här.
Nej, så är det inte här.
För den här efter vecka 18 då?
Ja, men precis.
Då ska du ju anföra dina skäl.
Men det är en annan sak. Men och sen en annan viktig del av abortmottagningen, det är ju att vi ger möjlighet till preventivmedelsrådgivning.
Ja, precis.
Och att vi är ganska intresserade av att ge den rådgivningen.
Ja, därför att, och det är också så här att de allra flesta kvinnor som gör en abort vill helst inte göra en till. Och den stora liksom frågan då är att liksom, om du blir gravid igen, vad gör du då? Och då brukar ju de flesta kvinnor känna att men det får inte hända. Jag vill ha ett preventivmedel. Och då är det ju visat då att de kvinnor som får de här långverkande preventivmedlen, som till exempel p-stav och spiral, de kommer ju tillbaka mindre ofta för sina abort och de slutar mindre ofta med sin preventivmetod. Så att de blir ju mer nöjda helt enkelt. Så att vi tycker att det är ett bra tillfälle att sätta in, och vi håller på med forskning nu att just det där att man ska kunna sätta in preventivmedlen tidigare i samband med en abort. Därför att människan är ju så fantastisk på att förtränga obehagliga saker.
Mm.
Jag brukar säga det så här, man föder barn liksom, och så frågar man kvinnan så här, på kvällen efter förlossningen, ska du ha fler barn? Så säger hon, aldrig i livet. Liksom. Mm. Det är jättemånga som säger. Så frågar man nästa dag, då sitter de där med sina bebis och bara, åh, tänk när du får syskon. Ja. Man har liksom redan glömt. Och det är ju samma sak här, man förtränger det obehagliga, man tänker att det här var otur, det här var bara en engångsförteelse, det kommer inte att hända igen. Därför att det är mänsklighetens natur.
Mm.
Och ju längre tiden går efter aborten, desto mer tenderar man att tänka så. Så att erbjuda preventivmedel i direkt anslutning till aborten är ju det bästa vi kan göra för kvinnans skull, för att hon inte ska hamna i den situationen igen. Samtidigt som det är jätteviktigt att det är kvinnans val.
Mm.
Det får inte bli det här att vi prackar på de grejer. Utan säger kvinnan så här, nej men vi är gravid igen, då gör jag en till abort. Hur ser du på det? Nej men det tycker jag är okej. Då är det okej.
Mm.
Så är det bara.
Mm.
Och då får det inte bli någonting så här att det är stigmatiserande eller, men hur tänker du nu? Och liksom såna där grejer. Utan det är kvinnans val. Och det är en försvinnande liten andel kvinnor som använder abort som sitt, som sin preventivmetod.
Mm.
Det finns de som gör det och de får göra det.
Mm.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man behöver om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel, det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om Gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då. Men abortfrågan är ju ständigt aktuell i hela världen.
Onekligen.
Och i många länder så försöker man inskränka aborträtten.
Ja.
Varför är det så, tror du?
Väldigt ofta är det ju liksom religiösa föreställningar. Men sen är det ju också någon slags ofta väldigt så här nationalistiska idéer om att liksom det egna folket är hotat och vi behöver bli fler och såna där. Mm.
Men går abortsiffrorna ner när man förbjuder abort?
Aldrig. Nej. Aldrig hänt. De officiella talen går ner.
Mm.
Men inte totalt sett. Och jag menar, det här experimentet är gjort. Det har gjorts gånger flera.
Mm.
Det har gjorts i Nazityskland. Det föddes inte fler barn. Det har gjorts i Rumänien. Det föddes inte fler barn. Det dog fler kvinnor, ska tilläggas. Och fler barn faktiskt.
Mm.
Alla de rumänska barnhemmen, vi behöver nästan inte gå in på det, för det är sån tragik som man orkar nästan inte prata om det. Inte går de ner i Polen heller, kan jag säga.
Nej.
Och framförallt går ju inte födelsetalen upp heller. Det skedde inte i Rumänien, det skedde inte i Nazityskland, det sker inte i Polen. Det föds färre och färre barn i Polen, trots att de förbjuder aborter. Och det är därför att kvinnor som inte vill föda barn, de hittar en metod.
Mm.
Och förr i tiden så var det ju väldigt mycket så att kvinnor dog. Man gick till kvacksalvare som gjorde kirurgiska ingrepp som de inte hade någon aning om vad de höll på med. Och det blev liksom fula infektioner och kvinnors underliv trasades sönder och liksom, ja, helt bedrövliga händelser. Och det händer fortfarande, framförallt i subsahariska Afrika, ska tilläggas. Men det vi ser nu, det är att färre och färre kvinnor dör till följd av aborter. Och det är ju just på grund av den medicinska aborten. Mm. Att kvinnor har tagit sina aborter i sina egna händer. Och det går att få tag på de här läkemedlen på svarta marknaden och går att göra sin egen medicinska abort, som då blir betydligt säkrare än en osäker kirurgisk abort.
Men det finns en organisation som tillhandahåller abortpiller, eller hur?
Ja, precis. Det finns flera organisationer. Women Help Women är en sån organisation, och sen så är det då Women on Web som väl är störst. Det finns lite andra också. Mm.
Kan du berätta hur det går till?
Jo, men det är ju en kvinnorättsaktivist från Holland. Hon är faktiskt, alltså, vi känner varandra. Hon är också med i Kristina Gemsells forskargrupp på KI.
Kristina Gemsell, det är din...
Ja, min forskningshandledare som jag fortfarande samarbetar med.
Ah.
Jag är professor på Karolinska institutet. Överläkare på KS. Och,
det här vet väl alla.
Ja, precis. Helena sa lite sådär i förbifarten.
Spelar roll. Kört name dropping här. Bara. Ja. Nej, men i alla fall. Och hon är helt fantastisk. Hon är en riktig aktivist. Och det är det som är kul när man jobbar med aborter. Det är att man samlar medicinen och aktivismen tillsammans.
Vad heter hon?
Väldigt Rebecca Gompertz.
Okej. Okay.
Och hon startade den här organisationen. Hon är allmänläkare.
Mm.
Och hon startade den här organisationen som heter Women on Web. De har också kört Women on Waves. De har haft fartyg då som har ställt sig till exempel utanför Portugals kust, stod de. De har också kört drönare in i Polen. Och så här. Hon är lite cool. Så här.
Mm.
Och skapar ju väldigt mycket uppmärksamhet då kring abortfrågan. Och då går det till så här då, att när kvinnan vill göra en abort, att hon går in på den här hemsidan. Och då får hon rådgivning, och då har man rådgivare som arbetar på mängder med olika språk, som man fyller i liksom en hälsodeklaration. Och sen ombeds man donera pengar. Och har man då inga pengar att donera, då sponsras man av organisationen. Och det är också så att många kvinnor då som har pengar att donera, de donerar mer än för sin egen abort och bekostar då andra kvinnors aborter.
Mm.
Och då får man helt enkelt pillerna tillskickat till sig.
Mm.
Och då är det så att i Sverige då så ger vi de här cytotecken, misoprostolen, de här sista tabletterna som orsakar de här sammandragningarna i livmodern, de ger ju vi via slidan. Och det är därför att då får man minst biverkningar, men den här organisationen uppmanar kvinnorna att lägga tabletterna under tungan. Då får man i och för sig mera biverkningar, man får mera så här, lite feber får man får skakningar, man kan få diarréer, illamående, kräkningar till och med. Men det är lika effektivt, och fördelen är att du sedan sköljer ur munnen, och då kan ingen se att du har framkallat det missfallet själv. Medan stoppar man dem i slidan så är det svårare att skölja ur, och man kan se rester när man sen går och uppsöker en gynekolog ifall man drabbas av komplikationer. Det fungerar ju väldigt bra då, så att de skickar ju piller över hela världen. Liksom. Malta, liksom Saudiarabien, alla sina länder där liksom abort är förbjudet.
Mm.
Thank you.
argument som man hör ibland, att vi i Sverige borde sänka abortgränsen. Nu har vi 21 plus 60, är ju liksom den bortre gränsen på ett, om man säger, ett friskt foster.
Mm.
Och att den gränsen sattes väldigt länge sedan. Eller ganska länge sedan i alla fall.
Ja, just 21 plus 6. Man sänkte ju från 22 plus 0 till 21 plus 6 för bara några år sedan.
Ja, vilket år då?
Åh gud, kan det vara?
10 år sedan eller?
Ja, någonstans mellan 10 och 5 år sedan ska jag säga.
Okay.
Så man sänkte med en dag?
Ja.
Mm.
Varför då?
Viktigt steg.
Ja.
Ja, men nu med dagens medicinska framsteg så kan man ju rädda barn, små barn, från vecka 22 plus 0 ibland. Borde abortgränsen justeras förhållande till det här? Det är ju någonting som en del argumentera för att man ska sänka abortgränsen i Sverige. Mm. Vad brukar du svara på det?
Jag brukar svara så här att om man ser till kvinnan så spelar det ingen roll egentligen. Jag tycker man måste kunna hålla två saker i huvudet samtidigt. Jag som läkare, jag har inget bekymmer så att säga att gå in i ett rum och göra allt för att den här kvinnan ska få fortsätta vara gravid. Och sen går jag in i rummet bredvid och där gör jag allt för att den här kvinnan ska få göra en bra abort. Därför kvinnor har helt olika behov. Och om man ska se till vad som är det bästa för kvinnan och för graviditeten eller det barn som föds sen, och om man ska se liksom till samhället i stort, då ska man göra som kvinnan vill.
Mm.
Det är då det blir bra. Då blir det bra för alla inblandade. Jag vet inte vad vi har att tjäna på liksom att tvinga massa kvinnor till att föda barn. Och jag tycker också att de här då som liksom pratar om fostret och fostret och fostret, de, eller barnet då, som de ju ofta gillar att kalla det för, de glömmer ju helt enkelt att graviditeter innebär enorma risker för kvinnor. Det är risker som kvinnor är beredda att ta för att få ett barn. Det är havandeskapsförgiftning med liksom skador på framtida, på blodkärlen för all evighet. Det är liksom diabetes som man får under graviditeten. Det är liksom viktuppgång, det är kroppsförändringar. Det är bristningar, det är risken för kejsarsnitt, förskräckliga infektioner i bröstet när man ska amma. Allt det här, det gör vi kvinnor för att vi vill ha barn. Men att tvinga någon att göra det här när man inte ens vill ha barn. Vad är det för konstig värld vi lever i då? Som vi ska säga så här, du ska offra din hälsa för ett barn som du inte vill ha.
Mm.
Och det är ofta den här liksom, att man liksom, ignorerar eller liksom, man pratar aldrig om riskerna med graviditet och hos abortmotståndare. Medan vi då, som är det jag brukar kalla för pro-choice. Jag tycker att vi ser ganska nyanserat på det hela, om jag får säga. Där vi ser ju vetenskapligt att det går ju inte bra för vare sig kvinnan eller barnen när man tvingar kvinnan att föda barnet. Det är ju inte så att det blir liksom, and so they lived happily ever after. Det är inte alls så. Det är det här med att man liksom stannar kvar i förhållanden. Det finns ju alltid ett skäl till att kvinnan vill göra aborten.
Mm.
Och det är ju ett bra skäl oftast. Mm. Liksom. Mm. Och vi vet också att ju längre graviditeten är gången, desto mer självsorterar kvinnan själen för aborten.
Mm.
Alltså att hon tänker sig, nu har jag gått 20 veckor. Då gör man inte abort liksom av samma skäl som man gör en abort när man är gravid i vecka 6.
Man tänker några varv till.
Man tänker några varv till. Man känner själv att det här är svårare. Det här är liksom lite närmare en människa. Liksom. Så att det är självsanerande det här. Det är inte så att om vi släpper graviditetsveckorna fria, att vi kommer att liksom stormas av en liksom tusentals kvinnor som plötsligt vill göra abort i vecka 36.
Nej.
Så är det inte.
Nej.
Och det här har man ju liksom i Kanada till exempel, där finns det ingen abortlag. Där kommer kvinnan, det handlar bara om att kvinnan ska hitta någon som vill göra aborten. Och det finns ju både fördelar och nackdelar med det. Det vill säga, kvinnan har inte rätt att göra abort. Men å andra sidan finns det inte heller någon övre gräns. Så det är inte så att de har jättestora problem med människor som vill göra abort i vecka 34.
Nej.
Utan det här är självsanerande och kvinnor är förnuftiga och vettiga individer som kan fatta balanserade och förnuftiga beslut som är rätt för dem själva och som är rätt för det barn som finns där inne, om det nu är ett barn det ska bli, eller det foster som finns där inne. Jag håller inte alls med om det där. Jag tycker att det kan finnas ett överlapp. Vi satsar allt på att rädda den här människan. Och vi gör allt för att den här kvinnan ska få göra sin abort i exakt samma graviditetsvecka. Vi gör det som är bäst för den kvinnan. Och då kommer det att bli bäst för alla oss andra också.
Mm.
Det är min personliga åsikt, ska jag säga nu. Men jag är beredd att stå för den. Jag tycker att det är det enda som är vettigt. Det är liksom in the long run.
Mm.
Jag tycker att det är helt rätt perspektiv att flytta fokuset till kvinnan och människan, individen som ska gå igenom det här, snarare än att prata om, ja, men just som du säger, att det sker i samma vecka, och hur ser man på det? Fostret är ju lika stora. Hur kan man, ja, men det handlar inte om det. Det handlar ju om kvinnan.
Men det handlar också till viss del om barnet. Det är det, för att den ska få ett bra liv, så ja, behöver absolut. Den vara önskad. Ja. Det är det som är liksom grejen. Det blir inget bra liv att födas oönskat.
Nej. Tusen tack, Helena.
Ja. Vi är klara.
Insiktsfullt avsnitt.
Tack för att jag fick komma.
Tack.
Jag kan ju prata i evigheter om det här.
Men du ska få komma tillbaka och prata flera gånger. Men vi nöjer oss för idag.
Ja, tack snälla,
tusen tack.
Hej då.
Och förresten, innan vi avslutar dagens avsnitt, så kan vi meddela hur man kommer i kontakt med oss. Och det kan man göra via vårt Instagram-konto Gynpodden.
Precis, där kan ni ställa frågor, och vi kommer delvis kunna svara direkt i det Instagram-kontot. Men vi kan också samla ihop frågor, och så kan vi göra ett helt podcastavsnitt med bara era gynfrågor. Så in, kommentera, eller in och följ oss för det första, och kommentera och läs vad andra kommenterar och får för svar. Så ses vi där. Tack för idag.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.